Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Kanon. Välkomna tillbaka till MMA-podden. Det här är veckans del 2. Om ni vill höra oss prata om Cater och Allen så har ni ett avsnitt precis bakom det här som ni kan lyssna in. Innan vi börjar med det här avsnittet så vill jag bara säga att jag har startat en ny podd. Den heter Dagens citat. Så ifall ni gillar filosofi och citat så kommer ni få ett citat om dagen. Det är en så kallad mikropodd. Det är korta avsnitt, allt ifrån 2 till 10 minuter om det vill sig så. Där jag drar ett filosofiskt citat, pratar om det, delar med mig lite tankar och sånt. Så kolla in den om ni gillar lite djupare prat om livet. Kommer förresten någon vad är dealen grej här i dagarna från ditt hörn?
Alltså det, nu jag har tagit många av de här liksom sista minuten jobben. Liksom, Tadzjikistan kom lite sent och sen nu på torsdag åker jag till Mauritius. Men efter det, ja, vi kommer boka in det bara. Tyvärr så har både min och Adals scheman bara krockat så himla mycket. Så det är andra som har frågat också. Men ja, det kommer komma nästa vecka. Mm. Så har vi bokat tid och då kommer vi köra ett nytt avsnitt.
Grymt, grymt. Där vet ni. Ni har mycket podd att lyssna på. Vi flyger på det direkt. Mm. Nu har vi UFC Fight Night 214 Rodriguez versus Lemos. Som möts i en femrondare på huvudkortet. Det var ju inte länge sedan som vi sa hur kan Mackenzie Dern och Yan Xiao Yunan ha en huvudmatch när båda har deras senaste förluster är Mariana Rodriguez. Jo, det är för att Mariana Rodriguez ska möta Amanda Lemos. Och nu har vi dem. Vad gäller Rodriguez så har hon 16 vinster. 6 knock, 1 sub. Hon har förlorat en match och det är via domslut. Hon har även 2 stycken oavgjorda där. Hon har en förlust i UFC och en oavgjord. Den oavgjorda är Cavillo. 2 gjorda, det är Randa Marcos och Cavillo. Och hennes enda förlust i UFC det är ett delat domslut mot nuvarande mästarinnan i form av Carla Sparsa. Annars har hon 4 stycken vinster på rad. 1 via avslut och 3 stycken domslut. Vad gäller Amandina Lemos så har hon 12 vinster, 7 knock, 3 stycken sub, 2 domslut. Hon har en oavgjord och sen har hon 2 stycken förluster och det är en knock och en submission som hon har åkt på. Hennes senaste förlust är Jessica Andrade och det var då en submission i första ronden. Sen vann hon mot Michelle Waterson. Det här är hennes tredje match för år. Intressant, Lemos har då gått 2 matcher i år och Mariana Rodriguez har gått en. Vem vinner?
Rodriguez. Jag känner mig ganska säker att säga. Jag hoppas du inte håller med, Paul. Men jag tycker att rankningen speglar ganska mycket i rättvishet. Liksom, etta i divisionen Rose, 2 Zhang Weili. Det är 2 som är väldigt svåra att liksom, peta ner i rankningen. Och 3 då Mariana Rodriguez. Eller Rodriguez. Och sen Lemos är på 7:e plats. Och jag tycker det speglar väl lite grann ganska rättvist vad deras potential och vad deras talangnivå ligger. Liksom Lemos, visst hon submittade Michelle Waterson, men det var också en 36-årig Michelle Waterson som jag tror vi alla kollektivt hade accepterat aldrig riktigt skulle komma till den mästarnivån som vi kanske trodde eller hoppades att hon skulle. Annars är hennes mest för att, och jag vill minnas att jag tyckte att Angela Hill egentligen vann mot Lemos. Så jag skulle säga att ja, vad är Lemos mest övertygande vinst? Kanske knock emot Monserrat Ruiz, men det är liksom igen alltså, Ruiz var kanske inte någon jag skulle hänga i granen så där ändå. Medans Rodriguez jag har sett alltså, jag tycker hon har verkligen visat väldigt mycket potential. Alltså, så som hon avslutade Amanda Ribas, jag tyckte det sa ganska mycket för att Ribas har ju ändå visat sig vara en talang i sig. Och Rodriguez kunde också Visst, hon avslutade inte med Chiawara, men kunde slå henne ganska bekvämt också. Hon kunde stänga ner mycket av submissionhoten som Mackenzie Dern kom åt hennes håll, och vi vet att hon är bra på fötterna redan. Så, och det var en jämn kämpamatch mot Jan Chaunan, men en vinst i sig. Jag minns i för sig inte den matchen jättenoga, men jag tycker att Rodriguez, hon visar att hon kan för det mesta hålla matchen där hon behöver hålla den, vilket det är ståendes. Rappa händer, bra kombinationer. Jag gillar verkligen hennes chanser här. Är det någonting som jag känner att jag måste se 5 ronder av? Nej, jag hade såklart hellre sett Bryce Mitchell mot Mostar Evloev, som var den tilltänkta huvudmatchen här egentligen. Den matchen intresserar skiten ur mig. Den kommer inte heller hända nu, men det är ändå fortfarande en bra ny match. Det är ändå Mitchell mot Topuria, också asbra. Det blev liksom sådär tradigt nog att, eller inte tradigt nog, men jag är ganska säker, men jag är inte hypad, liksom, om man säger som så. Vad känner du?
Jag är inte heller hypad. Det är jag ju inte. Alltså, för Ulfs skull så vill jag ju säga att Amanda Lemos ska vinna. Men tyvärr, Ulf, jag är inte så säker att jag kan göra det i den här gången. Men samtidigt, om jag tittar på argumentet till varför Amanda Lemos skulle kunna vinna, så är det ändå det att på sina 12 vinster så är det ändå 10 via avslut. Vad gäller Mariana Rodriguez, på hennes 16 så har hon bara 7. Och det är inte dåligt. Det är inte som att hon har bara 7. Gud vad skitfighter. Så är det inte. Men hon är också svåravslutad. Alltså, jag vet inte. Det är så här, det hade varit lätt att säga att Amanda Lemos hade vunnit, men nu har hon trots allt 2 stycken förluster i UFC, och den ena är Leslie Smith. Jessica Andrade, ingenting att skämmas för, absolut. Jag vet inte heller kanske om man ska skämmas för Leslie Smith, men det var första matchen i UFC. Jag vet inte riktigt, det kan vara nerver och allt möjligt, men tittar man på resten, att Miranda Granger avslutar en submission i första ronden, okej, domslut nästa, Liviana Sosa första ronden, Montserrat Ruiz första ronden, Angela Hill delat, men sen blir hon förlorad, hon mot Jessica Andrade och åker på en förlust, men hon submittar Waterson. Alltså, vet du, alltså det, så hon har mycket avslut, så det skulle mycket väl kunna vara så också att Lemos löser det. Men nu ska jag bara kolla in en grej här, för det här tror jag inte att hon har. Och så hon har galet mycket första rondsavslut. Hon har bara varit i tredje ronden 2 gånger. Och det är de gångerna hon har gått. Förlåt, 3 gånger. Okej, nu blir det lite fel. Ja, 4. Jag ska ibland. Ser man så många ettor att till och med treorna ser ut som ettor till slut. Men det är mycket.
Men jag förstår vad du menar. Det finns ett argument för att Lemos nog kan sådär överväldiga snabbt.
Exakt.
Alltså, och jag tror att det, om hon ska vinna, så är det vägen till seger. Alltså, hon måste liksom se till så att Rodriguez inte hittar sin rytm med sin striking. Pressa henne bakåt hela tiden, helst mot buren. Och sen bara överväldiga. Styrka, dra ner henne i backen om möjligt, annars gör det grötigt mot buren. Alltså, det är väl vägen till seger jag ser. Och hon skulle väl potentiellt kunna vinna första ronden på det. Men liksom, jag kan inte se henne vinna 5 ronder. Jag tror att hon måste avsluta om hon ska kamma hem en seger. För att jag tror att, säg att hon vinner första ronden men Rodriguez klarar sig, jag tror att Rodriguez hittar fotfästet, hittar rytmen och börjar pricka sönder henne i de senare ronderna. Så faktumet att det är 5 ronder tycker jag nästan gör det mycket säkrare. Hade det varit 3 ronder, kanske Lemos, jag hade kanske inte känt mig lika säker. Men 5 ronders grejen gör mig ganska så spiksäker.
Ja, och det är nog lite det som jag lutar åt också. Att det är just de här 5 ronderna. Man tänker på att hon inte har varit i dem tidigare. Hon har en förmåga att avsluta sina motståndare ganska snabbt. Då blir det här, kommer hon välja att fightas som om det är 5 ronder, eller kommer hon att gå in och ta det här som en 3-rondare? Och vad menar jag då med det, ifall man inte hänger med i min tanke där, är att när en fighter förbereder sig för en 3-rondare, då vet de att de har kondition en viss instans. Och då kommer de fightas för det. Men sen när det blir 5 ronder, då måste man konservera energin. Det är därför många gånger också säger att ja, men det är en klassisk första rond i en 5-rondare. De spar på energin, och ibland kan båda ronderna bli lite så här, lite loja, lite sega, för att båda två, ingen vill bränna krutet. Men om hon kliver in här och känner fuck it, go for broke som de säger där borta. Jag bara kör all in, vinner jag så vinner jag. Blir min kondition skit, ja men då blir jag avslutad. Då tror jag att hon kanske har en möjlighet att vinna. Jag tror kanske att det är lite så Lemos behöver gå in att och möta den här matchen. För jag tror att det blir svårt med Rodriguez om det blir det här. Ta det lite safe från de två första ronderna. Då tror jag att hon ger nästan bort matchen till Mariana Rodriguez. Sen, jag ville säga längdskillnaden. Det är ändå en 8 centimeters längdfördel. Jag tycker ändå, jag vet inte, det är någonting med Mariana. Jag menar, kollar vi bara de hon har fått bort. Alltså, Jan Shonan, Mackenzie Dern, Waterson också. Den enda lilla grejen vi kan lägga här, det är väl då att Lemos har avslutat Waterson. Det har inte Rodriguez gjort. Det skulle kunna vara den enda lilla grejen då. Och det är ändå trots.
Men det var också att Waterson sköt ganska så dåligt och slarvigt och nästan gav Lemos avslutet. Nästan, alltså, ta inte ifrån, men det var rakt av dåligt nedtagningsförsök av Waterson liksom.
Ja. Så jag vet inte. Jag tror nog ändå att Mariana löser det här, skulle jag nog säga. Jag lutar nog åt det. Att det är det hon gör.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Magny mot Daniel Rodriguez då. Come in. Då har vi Neil Magny som har gått, alltså det är galet egentligen hur mycket matcher han har gått och att väl, alltså det känns som att majoriteten är väl typ i UFC också va? Varför det så, bara hoppar vi till när han debuterade. Han debuterade i UFC 2013. Ja, det har ju gått en del matcher, nästan 10 eller snudd under. Men har nu idag då 26 stycken vinster, 7 knock, 3 sub, 16 domslut. Han har 9 förluster, 2 via knock och 5 stycken domslut. Han möter nu Daniel Rodriguez och vi märker att det är någonting, men jag kommer inte in på rankingen. Jag vet inte varför. Jag vet inte om det är UFC-rankingssidan som har kraschat eller om det är min dator som inte vill in på sidan. Men Neil Magny är väl fortfarande högre upp i rankingen än vad Daniel Rodriguez är, va?
Magny är på... Ja, men inte med mycket. Magny är på 13:e plats och Rodriguez är på 14:e.
Okej. Det måste vara för han torskade mot Shavkat då, alltså Neil. Att Shavkat flög förbi honom där. Den här är jag däremot... Shit, den här är svår alltså.
Ja, jag tycker också den är lite klurig för att jag menar... Magny, han är egentligen bra på att typ sega ner sina motståndare, använda den längden, använda räckvidden, liksom mycket jabbar kombinationer och sådär, och väldigt allsidig fight, så kan ta matchen liksom lite vad som helst. Han visade mot Jeff Neal att han kan hantera ett kraftpaket liksom utan att bli för överväldigad. Sen så han hade, visst han vann mot Max Griffin, men han hade det lite tufft där. Han var lite på hal is. Men han är ändå, alltså han har ju varit med så länge så det finns exempel på allting liksom. Men han har visat att han kan återhämta sig också. För de av er som har glömt matchen mot Hector Lombard såg egentligen, man hade kanske till och med kunnat stoppa matchen där. Men han liksom klarade sig från, jag tror det var första ronden, och vann på avslut i tredje. Rodriguez, jag bara gillar att han känns som en street fighter som har typ klarat sig på högsta nivån av MMA. Men låt oss inte glömma, den här killen i några av hans senaste segrar i sin pågående vinstsvit. Mike Perry, Kevin Lee, Li Jingliang. Det är en bra segersvit där. Sen vann han egentligen mot Li Jingliang. Jag tyckte nog egentligen att Li vann den matchen, men det var väl jämnt nog och ja, det var kanske inte världens mest spännande match heller. Men jag lutar så otroligt lite mot Magny faktiskt i denna. Jag gillar D-Rod lite mer och jag hoppas att han vinner. Men jag tror att Magnys erfarenhet och allsidighet kommer hjälpa honom i detta fallet. Alltså, Shavkat-matchen, jag tycker knappt ens lönt att snacka om. För Shavkat är liksom som en tyst version av Khamzat. Alltså, han kör över allt och alla han ställs framför. Så man kan nästan inte räkna det. Och sen förlusten mot Chiesa. Det där var, gud vad jag minns den matchen, för jag fick sitta uppe mitt i natten och täcka den för MMA-nytt. Så jävla tråkig match där Chiesa liksom har toppkontroll men inte kan göra någonting, inte kan hota. Jag tror helt enkelt att Magny, han har fler vapen att fightas på och börjar han blanda in lite grappling. Alltså grejen är, man får säga ändå att Rodriguez, han har hyfsat bra nedtagningsförsvar ändå. Alltså typ kolla på Kevin Lee-matchen. Han är ändå underskattad när det gäller det. Men jag tror helt enkelt att Magnys sätt att kunna mixa upp det. Jag tror också att han, liksom, om man märker att han inte får nedtagning, jag tror han kommer släppa, köra några slag i breaken och sen ut på distans igen. Han har bättre reach än Rodriguez. Rodriguez lite mer enformig i sin fighting-stil, men verkligen inte på ett negativt sätt. Han är för det mesta väldigt, väldigt underhållande. Men jag tror det bara det att fler vapen, fler vapen, mer erfarenhet, allt det här tror jag ger Magny lite av en fördel. Men jag är inte jätteövertygad, för Rodriguez har ju ändå överträffat han har överträffat mina förväntningar på ett ändå flera sätt. Så det, jag blir inte förvånad om han förlorar.
Och det är just därför jag kommer gå med D-Rod den här gången. Just för precis det du sa. Nej men det är roligt, för det var precis det jag stod och tänkte när du sa det, så var det exakt det jag stod och tänkte. Jag bara, det är så många gånger som man tror att så här, men han kommer inte vinna, men han gör det. Och det är nog det jag måste ge Daniel Rodriguez här. Det är verkligen, han har en riktigt bra förmåga att hitta ett sätt att vinna. Han kan definitivt stå där i riktigt tuffa krig, riktigt tuffa fighter. Och jag vet, den gången jag räknade ut honom, det var väl egentligen tvärtom. Jag räknade, jo, det gjorde jag. Jag tror jag räknade ut honom en hel del mot Dalby. Att jag gjorde. Mm. Men sen är det, han har bra vinster som du också nämnde där. Alltså det är Mike Perry, det är Kevin Lee. Han har Dwight Grant där inne, han har Tim Means också. Det här är en kille som kan stå i de här jobbiga matcherna. Sen absolut, jag håller med. Jag tycker också att Jingliang egentligen vann matchen. Men jag har inte sett de matchen heller. Så jag ska inte säga att jag har sett den igen och att jag fortfarande står fast vid det beslutet. Men jag tror det är det. Jag tror att Daniel Rodriguez är den här killen som väldigt ofta flyger under radarn för folk. Jag tror att många ser honom, men jag tror att han fastnar aldrig riktigt, riktigt på näthinnan. Men jag tror att folk har honom där ändå, att den här killen kliver in, bjuder alltid på bra match. Han kan ta stryk, han har inget problem med det, han har inget problem om det blir jobbigt. Och jag tror den här gången att han kommer att lösa Neil Magny. Och anledningen till att jag tror att Neil Magny den här gången kanske inte löser D-Rod, det är på grund av mängden matcher som Neil Magny har. Han har varit där inne så otroligt många gånger. De är jämngamla däremot. Båda är 35. Och då är Neil Magny är några månader yngre då. Men vi pratar inte många månader. Kort och gott, jag ger den här till D-Rod. Jag tror att han kommer att lösa Neil Magny. Jag tror att Neil Magny kommer att stå i en fight som blir lite problematisk. Och jag tror att han kommer att få ett 17:e domslut emot sig. Jag kanske inte riktigt ser Daniel Rodriguez avsluta honom, men jag tror mycket väl att det kommer att bli ett domslut som inte går Magnus väg.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag tror inte heller att Magny avslutar Rodriguez. Jag tror att om det blir ett avslut så blir det Rodriguez. Jag står ändå fast vid Magny. Jag är glad att vi inte håller med varandra. Och jag ska bara en sista motivation. Bara att jag tycker Magny har mött killar med lite liknande stil innan. Jag tänker Alex Garcia. Jag tänker Hyun Gu Lim. Jag tänker Robbie Lawler. Och jag tänker Jeff Neal. Alltså visst, det finns många skillnader mellan dem. Men jag tycker han har visat att han kan ta den här lite brawliga stilen, klara av pressen som kanske kommer tidigt, hitta sitt eget lugn och sen så efter det här, han är så rutinerad att liksom han har det i ryggraden att kunna jabba sönder motståndarna, hitta nedtagningar och mixa upp det. Men jag köper ditt argument, definitivt, jag köper det.
Men nu vill jag höra alla argument varför man ska se Chase Sherman mot Josh Parisian.
Jag har noll argument. Alltså inkvoterade tungviktsmatchen som jag hatar, alltså kom igen. Alltså, varför är Sherman med i UFC fortfarande?
För att han vann mot Jared Valdera senast.
Oh, Jesus. Alltså, varken han eller Valdera ska vara i UFC. Liksom. Alltså, Shermans enda vinster är mot killar som inte ska vara i UFC. Liksom. Alltså, nu är hans andra vända. Det är mot Valdera och sedan mot Ike Villanueva. Det är hans vinster. Om du förlorar mot Jake Collier, då alltså, kom inte till mig, alltså snacka inte med mig i så fall. Alltså Parisian kommer förmodligen ta det, men jag kommer inte bry mig.
Bra, då går vi vidare då. Tiger Ulan Bekov möter Nathan Maness, The Mayhem. Maness har 14 vinster, 5 stycken knock, 2 sub, 6 domslut, 2 förluster, en via knock. Han förlorade senast mot Umar Nurmagomedov. Han har gått 4 stycken matcher i UFC och hade 3 vinster i organisationen innan det. Om vi kollar in Tiger Ulanbekov. Han har 13 vinster, 1 och 6 stycken sub, 6 domslut. Han har förlorat 2 gånger där via domslut. Och blev senast så fick han inget domslut när han mötte Tim Elliott. Jag har ingen aning vem som vinner den här matchen. Det är nog egentligen så enkelt jag kan summera. Men jag får nästan gå med Ulanbekov bara för att det är ju sjuk medvind på alla som verkar komma från Makatskala just nu.
För att hans efternamn slutar på ov. Det brukar vara en bra statistisk indikation på vem som kommer vinna.
Det brukar det. Speciellt när de har 6 submission-vinster också på 13 vinster så brukar det peka åt det hållet. Nathan Maness har däremot aldrig blivit submittad, måste vi tillägga.
Okej, han var förvånansvärt bra defensivt mot Umar Nurmagomedov. Sen så var det också en Umar som inte tog så många risker. Så alltså, jag lutar också mot Ulanbekov. Tim Elliott, han har en riktigt lurig stil som kan ge många problem. Även många bra fighters. Så jag håller inte riktigt emot honom. Han har nog inte riktigt han har inte satt sig själv på kartan. Och det är för att han kanske inte har liksom, den här superövertygande vinsten liksom. I UFC åtminstone. Jag lutar också mot honom bara för att man fick se ganska tydligt när Nate Maness mötte Nurmagomedov. Finns en väg till seger om man ska möta honom. Liksom det är inte den bäst defensiva killen när det gäller brottning och sånt. Ulanbekov har det. Så det känns som att fightar han smart så kan och borde han ta det.
Ja. Jag tycker vi hoppar vidare direkt till Grant Dawson mot Marco Madsen. För alltså jag är egentligen förvånad att Marco Madsen har kommit så här långt i sin MMA-karriär och nu sin UFC-karriär och är fortfarande obesegrad. Jag har riktat mycket kritik mot Marco Madsen i de matcher. Jag tror jag har kommenterat alla matcher han har haft. Jag har kommenterat honom sen, eller om det var MMA-gala. Nej, men jag har kommenterat många, många matcher med honom. Och jag har aldrig blivit imponerad av honom. Men jag måste ändå säga att jag har börjat bli det lite på senaste tiden. Då tycker jag ändå att det är typ nu tycker jag att han har börjat bli en bättre fighter. Då är han ändå 38 år gammal. Men vad tycker du själv om Marco Madsen som MMA-fighter?
Yes. Låt oss vara ärliga, han är en enformig fighter. Han är en typ olympisk brottare som tog, vad var det, silver i OS? Eller brons kanske? Ja, inte guld, men ja, han fick någon medalj för det danska landslaget. Han tar inte riktigt risker. Han tar dem bara när han liksom vet att han kan få dem. Jag tänker liksom, typ när han möter Dez Parker, visst då kunde han vinna på en ganska bra knockout, men han mötte en kille som ja, typ 9-8 record. Han börjar väl bli lite bättre. Det kanske är för att han börjar hitta självförtroendet på något sätt. Jag skulle inte säga att han är min absoluta favoritfighter i UFC, men det är kul med en till skandinav liksom. Han har ett tufft test i Grant Dawson. Jag tycker Grant Dawson är egentligen en ganska underskattad kille. En kille som också är obesegrad i UFC. Liksom han har en oavgjord match. Men alltså, han är ändå obesegrad i, vad blir det? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 raka vinster i UFC. Och då är det liksom vissa namn som sticker ut. Liksom Julian Erosa, Leonardo Santos, Jared Gordon. Bra vinster. Jag tror fan Dawson blev för svår för Madsen. Alltså, Madsen fick lite problem med Clay Guida. Vince Mitchell hanterade han hyfsat bekvämt. Austin Hubbard också, Danilo Belvardo, ja, den killen är väl inte ens kvar i UFC. Dawson är typ alltså en lättviktare som väldigt få folk snackar om, och han är väl kanske inte den färggladaste personligheten och allt det där heller också. Men han är fan bra. Han är liksom ett bra allsidigt game. Han är också bra på marken. Han har en större instinkt för avslut. Och jag tycker definitivt han är bättre på fötterna. Och sen åldern hinner ikapp vem som helst. Och jag tror att detta blir det tillfället när Mark Madsens ålder hinner ikapp honom. Jag tror att han nog vinner första ronden. Men sen att han blir prickad på vägen in i typ andra eller tredje och antingen blir avslut på TKO eller fastnar i en giljotin.
Ja, nej, jag köper din argument här, och jag tror nog att det här kan bli den gången som Madsen får smaka på förlust i UFC.
Alltså det är sjukt att man kan ha typ vara obesegrad i 7 raka matcher i UFC, ha ett record på 18-1-1 och ingen snackar om det. Ingen snackar om det. Fler amerikaner snackar om Mark Madsen än vad de gör om Grant Dawson.
Ja. Nej, det är helt sjukt. Men jag vet inte vad det beror på. Men jag tror det lite. Han är inte jätteunderhållande när han fightas heller. Det är väl det också. Danskarna är ju såklart sitter och jublar. Men annars så tveksam. Men vi får se. Jag är ändå nyfiken på att se Marco Madsen, hur han tar sig an det här testet i Grant Dawson.
Oh ja. Ja, det är en intressant match. Jag tror den kommer nog säga väldigt mycket om båda två. Liksom, ja. Är Mark Madsen, liksom, har han haft liksom ganska mycket flyt och kanske ganska mycket rätta motståndare, eller är han verkligen här av rätt anledning? Och för Dawson, han får åtminstone en match på huvudkortet nu. Är detta den matchen som kommer, alltså den matchen, den prestationen som kommer egentligen sätta honom i rampljuset? Jag gillar matchen definitivt. Jag är glad att den är på huvudkortet, och det är faktiskt en av dem jag ser fram emot mest på hela matchkortet.
Ja. Är det någon mer match som du tycker att vi borde ta upp innan vi avrundar?
Alltså jag är väl lite intresserad av den här kinesiska fightern, för att liksom, ja, det är inget lätt. Shailan, ja, den enda kinesen på kortet. Någon som inte riktigt har gjort något väsen av sig, men ja, jag är bara nyfiken, för att liksom Kina är en marknad som så otroligt mycket potential, men som inte riktigt levt upp till än. Men kanske ändå så den matchen jag är mest intresserad av, det är Jake Hadley mot Carlos Candelario. Jake Hadley kom in i UFC med väldigt mycket hype. Han var väldigt bra i liksom typ Cage Warriors och liksom Bellator och sånt. Gjorde väldigt snyggt av sig i Contender Series, men sen förlorade sin debut. Och vi pratade om det lite innan. Ring rust, UFC jitters kan ha varit en faktor. Liksom, kan han liksom visa sig vara en, så ska jag säga, liksom en ny talang från England? Liksom, han är ganska ung, liksom 26. Han har en hel del hype i England. Och han sätts mot en kille i Candelario som känns som en, vad ska man säga, som en lay-up match, som en tune-up match på något sätt, för att han kommer in i match, alltså han förlorade i Contender Series och förlorade sin UFC-debut förvisso mot Tatsuya Taira, som jag är jättehypad på, UFCs spännande japan i flygvikt. Men det känns lite grann som att de försöker ge Hadley liksom potential att skina. Så jag kommer ha mitt öga på den, för att jag undrar liksom, kan Jake Hadley liksom bli nästa sådär stigande brittiska talang? För att de kan behöva några nu när Tom Aspinalls knä är trasigt. Så.
Ja, verkligen. Verkligen. Ja, men kul tillskott. Jag vill slänga in lite snabbt bara när vi avrundar att jag kommer att köra en live-chatt nu på torsdag klockan 18. Jag känner att det finns lite att prata om och jag slänger också in den eftersom att ni fick vänta så länge på det här avsnittet, så kör vi lite bonus på YouTube. Så om ni inte redan prenumererar på YouTube-kanalen, gör det. Och snälla, lägg den där subben, för ni hjälper till podden. Jag vet att det är väldigt många som lyssnar, så om du fortfarande inte har lagt prenumerationen, snälla, gå in och lägg en prenumeration på MMA-podden. För det kommer mycket content där som ni jättegärna får ta del av också. Men där har vi det. Stort tack till alla Patreons som stöttar podden. Alla som vill bli Patreons, ni har länken i bion, så får ni också ett exklusivt avsnitt varje månad. Tack till Bastard som stöttar oss på resan så att vi får käka mat och lite annat fint. Och supertack till alla er som har swishat också. Det uppskattas jättemycket och ni för podden framåt. Med det sagt säger vi tack för den här gången, så hörs vi nästa vecka igen. Hej då!
All right.